då testar vi igen om det här fungerar. Test, test. Vi är live. Vi har en lite skakig start här i programmet. Så jag ska in och skriva i chatten så folk hittar till programmet. Det ser ut just nu som att vi... Janne då. Nu är vi live. Uppdatera. Ja, vi får lära småprata lite då tills våra lyssnare hittar till oss. Vi kan ta en jingle så länge kanske, för det gjorde vi ju inte denna omgången. Det blev väldigt, väldigt mystiskt program det här.
Ja,
ja.
Du lyssnar på NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio.
Sådär. Vi får se om folk hittar till vårt program 20 minuter för sent med en ny länk med en nytt program upplagt. Och så får vi se om det här håller. Just nu så är vi live.
Gör bra. Ja. Annars så kan man väl lyssna på det i efterhand, va?
Det kan man, men det kan man inte på den inspelningen som vi gjorde första omgången här då de senaste 20 minuterna som vi har hållit på med. Vi hörs, säger Janne. Så det är ju bra. För att vi lyckades ju bli uppkopplade, avkopplade. Konstant. Ja. Utan att förstå varför.
Ja, och det var inte ett dugg avkopplande.
Det var det definitivt inte. Det var väldigt stressande faktiskt.
Ja.
Någonting blev väldigt, väldigt galet, men nu verkar det se ut och funka för tillfället. Så vi börjar om från början helt enkelt. Hej allesammans, varmt välkomna till NR Bohuslän. Ännu ett katastrofavsnitt med mig vid spakarna. Idag är det den 13 oktober. Ja, det är kallt. Vi har redan diskuterat att det är kallt.
Ja.
Så vi speedar vidare och säger att det är trevligt att frosten har kommit och det är jättekul att folk fryser som inte har vett att klä på sig mer kläder. Jag tycker vi ska prata lite om helgen som var faktiskt.
Ja.
Och du Fredrik deltog ju lite smått i helgens aktiviteter. Vad har hänt i Neste 2 i motståndsrörelsen denna helgen?
Mycket mat har det blivit i alla fall. Och sen, hur ska man lägga upp detta?
Vi hade ju månadsmöte med en offentlig aktion innan.
Ja, faktiskt två samtidigt.
Var det två offentliga aktioner till och med?
Ja, så pass trevligt var det faktiskt.
Oj då. Jag hörde att en i Strömstad var det, va?
Ja.
Och en i...
Ja, jag kan inte exakta platserna tyvärr. Har inte exakt koll där, men jag vet att det var två i området där, ja. Jag själv såg till så att de fick mat i alla fall.
Jag hörde någonting om förkolnade korvar och brända hamburgare.
Ja.
Det var inget fel på den korven, den var jättegod. Nej,
det var inget fel på den så heller. Och jag tar inte på mig ansvaret över brända. Nej,
det var faktiskt andra som grillade.
Ja, det blev grillat. Ja.
Ja.
Någon som brassa.
Yes. Det var ju sånt som inte hade gått åt under den eminenta spelningen.
Mm.
Så att det hade legat i frysen hemma hos en av våra kära vänner. Så han hade tagit med sig det då, så att vi grillade för fullt där. Eller ja, de grillade och jag och Fredrik hackade sallad och lök och tomater och...
Mm.
Och allt annat. Och ja, så en annan tjeja då hade bakat så goda kladdkakor. Så det var rent synd och skam.
Mm.
Ja.
Men detta...
Jädra duktig.
Detta var ju inte ett vanligt månadsmöte. Utan det var ju lite finare tillställning, om man ska säga så.
Ja,
det var ju även ett väldigt bra föredrag utav... Jag vet inte om jag ska gå ut med namn och sådana här saker. Ska jag göra det? Eller
vad? Nej, kan du göra.
Ja, det var ju synd för jag kommer inte ihåg vad han heter. Heter han Marcus?
Han heter Marcus. Marcus ja. Hansson är en just väldigt duktig föreläsare.
Ja.
Våran tidigare ansvarig utgivare faktiskt.
Ja. Så han höll ju ett föredrag då om judisk makt och grejer och sådär. Det var väldigt intressant.
Ja.
Faktiskt. Så att, och sen hade vi ju även gäster ifrån Norge som var med på den offentliga auktionen och sen var med och lyssnade på föredraget och så. Så att det var jätteroligt.
Ja, och det är här det faktiskt kommer till lite komiska grejer. För jag pratade ju med dig, Fredrik, i måndags och om föredraget och lite sådana här saker.
Ja.
Och det är alltid så roligt. För att du säger... Du förstår ju verkligen inte dialekter. Och det är så komiskt.
Ja, men alltså jag förstår dem delvis. Men jag kan ha svårt... Alltså jag förstår inte hela alltid. Man kopplar ihop allt sen. Men det är just det. Att jag har svårt med dialekter.
Ja. Ja, så jag tyckte det var komiskt att norrmännen förstod en skåning med ganska grov skånskas föreläsning bättre än vad Fredrik, en bohuslänning, gjorde. Nej, ja. Värmlänning. Förlåt.
Ja.
Dalslänning menar jag.
Ja.
Nu var jag ute och cykla ganska långt.
Ja, men jag är dalslänning och jag är väl van med reella dialekter så sett, men det är ju de dalsländska dialekterna jag är van med.
Ja. Jag måste faktiskt få mobba dig lite. Får jag det?
Ja, absolut.
Ja, för förra året på Nordendagarna så stod jag och Fredrik ute och tjötade lite. Och då kom en av våra norska kamrater fram och tjötade lite.
Ja, nej.
Jo, det här är så roligt.
Ja, men.
Det här, du får äta upp det här, Fredrik.
Ja, jag vet.
Och Fredriks kommentar sa... Det är så bra med dig, säger han till den här kamraten. För du pratar så enkel norska som jag förstår. Kamraten svarar, jag pratar svenska, jag är född i Sverige.
Ja, men det fanns ju en norsk dialekt i det hela.
Ja, men han pratar ju svenska med oss. Han har ju växt upp i Sverige.
Ja, skrattar ni bara.
Ja, då var det väldigt lätt norska, måste jag säga.
Den enda norrman Fredrik förstår. Så jag har utmanat...
Det är han som pratar svenska.
Jag har nu utmanat Fredrik på att titta på lite norsk kultur. För att ta del av det norska språket för att lära sig det bättre. Ja.
Ja.
Så har ni bra tips på nordiska tv-serier på originalspråk, så skicka de tipsen till NR Bohuslän.
Så han kan Fredrik titta kan få på lära sig Fleksnäs för i Allsvind då. Där är Fleksnäs. Han är ju görbra.
Mm.
Har du aldrig sett Fleksnäs, Fredrik?
Nej.
Det är en norsk komiker, han är, nu är han tyvärr avliden sedan några år, men han var ju, han är kult.
Okay,
han finns på YouTube, om inte annat, Fleksnäs. Fleksnäs.
Okej. Jag får ta och kolla in det då.
Ja, det måste du.
Och samma sak när det gäller skånskan, tror jag.
Är det ens värt att försöka?
Oh ja. Fast där kan ju jag i och för sig få bita i det sura äpplet lite också. Och erkänna att jag är inte så jättebra på skånska alla gånger heller. Jag har blivit mycket bättre. Men för ett gäng år sedan så var jag tillsammans med en man som bodde nere i Skåneland. Ute på vischan. Lite grann sådär. Jag vågade inte gå och handla själv. För de gjorde narr av mig. För jag förstod inte ett ord av vad de sa. Nej, i butiken. Så han var tvungen att följa med mig. Om jag skulle gå och handla. Ja. Eller gå ut och vad jag än skulle göra. Jag kunde seriöst inte ha en normal konversation. Med hans granne. Som de bodde typ... Ah, vad ska man säga, ovanpå varandra i ett sånt här litet tvåfamiljshus typ. Jag kunde inte ha en konversation med henne.
Ofta så tycker ju de att det är så jävla roligt att de inte förstår, så de grötar ju till det ändå mer.
Ja!
Bara för sakens skull.
Det är ju det.
De drev med mig något så kopiöst.
Ja.
Och så skrattade de och jag bara stod där och fattade ingenting. Så jag förstår dig, Fredrik, hur det känns. Men jag blev dock mycket, mycket bättre på att förstå skånskan. Och ja, allt med Skåne är inte av ondo. Men mycket är det.
Nej. Okej, mycket är det. Okej.
Ja. Nej, jag har fortfarande ibland svårt att prata med skåningar i telefon.
Telefon är ju jättesvårt.
Ja. Så jag erkänner faktiskt att du är inte ensam, Fredrik, om det här. Men hur gick föreläsningen? Var det intressant?
Mycket. Mycket intressant.
Ja, det var väldigt intressant. Det var det faktiskt. Och man fick sig några tankeställare också faktiskt. Och han ställde väldigt bra frågor till oss så att vi fick tänka.
Mm.
Ja.
Ja, nej, men han är en bra föreläsare helt enkelt.
Ja.
Så ni som lyssnar, gå med i Nordiska motståndsrörelsen och ta del av alla dessa föreläsningar. Ibland så bjuder vi även in sympatisörer och stödmedlemmar, så det finns ju en chans. Kanske inte till just detta föredraget eller föreläsningen. Men det finns ju en chans att få höra liknande.
Ja, jag tror, alltså de föreläsningarna jag har varit med på sedan jag blev medlem, de har varit många och väldigt bra och väldigt skiftande i liksom vad de handlar om, eller vad fan heter det?
Innehåll. Ja.
Ja,
varierande.
Ja, det är väldigt varierande ämnen. Ja. Eller ja, något sånt där.
Och en föreläsning är ju inte som ett tal när någon bara står och bla 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 bla, utan de får ju en att tänka.
Ja.
På ett annat sätt.
Ja.
Så jag tycker det är jättekul. Jag är ute på föreläsningar och sånt. Tyvärr inte under coronaperioden, för då har det typ inte funnits några. Men annars så är jag ute och deltar på föreläsningar även utanför vår organisation. För det finns så mycket information att ta till sig från människor.
Jo, det gör det.
Jag är ju hellre det än att gå på bio. Det ger 1000 gånger mer.
Ja, bio är inte så trevligt att sitta med massa andra och ja.
Mm.
Jag gillar inte, jag är ingen som går på bio om man säger så att föreläsningar och föredrag alla dagar i veckan, ja.
Definitivt. Men vi måste rulla in lite mer i våran planering. Som ni märker är vårt program idag försenat och odisciplinerat och lite snurrigt. Det är sånt som händer Men vi är fortfarande live.
Whoop, whoop.
Så ja. Det var fel flik. Jag har som sagt hållit på. Jag var ju tvungen att klicka bort allting jag höll på med för att lösa våra tekniska problem. Så jag har inte våran planering. Men då gör vi så här. Fredrik.
Ja, det är jag som står med i planeringen först. Det är
alltså, ja, jo, jag tror jag har hyfsat bra minne.
Vi ska bege oss till Trollhättan.
Tack.
Ja. Och fyllecellen.
Ja, eller de beskriver ju inte som fyllecell, utan de beskriver ju som arresten helt enkelt. Men ja, fyllecell.
Ja, men är man tagen för LOB, lagen om berusning, då hamnar man i fyllecell.
Ja, precis. Ja. Och vi kan ju börja säga så här att självklart så säger ju polisen själva då att detta är tragiskt. Men jag anser väl att...
Vi kan börja med vad som har hänt.
Ja, en kvinna helt enkelt har ju under lördag tidig morgon kan man ju säga blivit intagen då till fyllecell. Strax under 30 år, 30 där. Och de har ju låst in den här helt enkelt. Och så de har ju sina rutiner med att kolla till personerna. Och i detta fallet ska det ju vara var 15:e minut. Men när polisen då, eller vakten helt enkelt kollar till, så ligger den här kvinnan medvetslös på golvet. Och de larmar ju. Och sätter igång med HLR, alltså hjärt-lungräddning. Och hon förs till sjukhus, men hon var ju avliden redan i cellen. Men en läkare måste ju konstatera att hon är död. Så under förmiddagen där då så konstaterade läkarna att hon var avliden.
Alltså en 27-årig kvinna som blev omhändertagen för berusning har avlidit i arresten.
Ja. Och hon är väl tyvärr inte den första och tyvärr inte den sista heller. Så att det är... Det där är ju sånt som händer ibland som inte får hända.
Nej, alltså de ska ju omhändertas för sin egen säkerhets skull, inte tvärtom.
Ja, nej, just det.
Det är därför den lagen finns till.
Ja.
Mm.
Och det gäller ju inte bara de som är berusade med alkohol, utan det kan ju faktiskt vara vem som helst i stort sett som de slänger in i arresten på det sättet. När de är en fara för sig själva eller andra.
Ja.
Och bara för att du blir inslängd i arresten så betyder det inte att du blir åtalad för någonting, eller att du behöver inte ens ha brutit mot någon lag egentligen, utan det handlar om att de ska ta hand om dig så att du inte far illa.
Nej, just det.
Men det har de ju brutalt misslyckats med.
Ja, kanske också ska nämna då, i och med att vi ändå säger att det är ju inte säkert att man har brutit mot någon lag, men kom ihåg att det kommer fortfarande registreras om ni hamnar där. För er som för er som tänker att det är ofarligt att hamna där, så kommer det fortfarande registreras att ni har varit där.
Nej, inte om du vägrar att uppge ditt personnummer eller visa din legitimation, för då har du rätt att neka till.
Om du är misstänkt för ett brott så behöver du inte uppge det.
Nej. De kommer att försöka att få det att göra det, men det är bara att nej.
Och sen är det ingen som får reda på det förutom myndigheter, det vill säga... Ja, om du är en person som åker in i fyllecellen varje helg så kan de se att du har varit här nu varje lördag i liksom 3 månaders tid. Och kanske sätta in
ett körkort. Ja, körkortet ryker ju efter, tror det är 5 gånger.
Mm.
Så hamnar du där 5 gånger inom en viss kort period så ryker ju körkortet. Så det är ju ingenting att önska sig in i alla fall.
Men fortfarande, det är ingenting ja, förlora körkortet, det är ju ingenting man vill. Men åka in i fyllecell en gång är ingenting som kommer att hindra en i framtiden för att söka jobb eller liknande. För det kommer inte synas i något polisregister som går ut i allmänhet på det sättet. Men ja, utan det är endast i det interna registret.
Ja, men i alla fall så kommer detta att hanteras av vad de kallar för avdelningen för särskilda utredningar.
Mm. Och papperskorgen då alltså?
Ja, förmodligen.
Ja.
Det är väl ungefär samma sak. Mm. Och de ska ju kolla igenom kroppen, alltså göra en obduktion då. För att kolla vad hände. Men hur de hanterar detta ärendet, det får vi helt enkelt se. Det har ju hänt förut och många gånger så har de inte gjort något större av det heller.
Nej. Problemet är att hon kanske inte ens var berusad. De kanske bara trodde att hon var berusad. Hon kanske hade, ja, hon kanske hade druckit några öl. Var lite god och glad. Och så har hon gått och ramlat. Och slagit i huvudet. Och därför är helt vimsig. Vi vet inte vad som har hänt.
Nej, jag tror inte vi får veta det heller. Nej. Så att jag vet inte ens om hennes anhöriga kan väl kräva att få ut obduktionsprotokoll och sådana här saker. Men alltså, så som de här myndigheterna har utvecklats de senaste åren, så går det inte att lita ens på en sån sak.
Nej.
Som ett obduktionsprotokoll, för de kan skriva vad fan som helst bara för att hålla varandra om ryggen.
Mm. Nej, men det låter för otippat att en så pass ung kvinna, 27 år gammal, omkommer i arresten bara så där. Någonting mer måste ha hänt. Antingen så har de fått i sig en väldigt hög dos av någon typ av narkotika som de borde ha sett och tagit henne till ett sjukhus istället för att slänga in henne i arresten.
Ja, eller så kan hon ha varit full. Alltså, vem har sagt att inte hon har varit full? Hon kan ha varit jättefull. Och så har de låtit henne ligga på rygg.
Ja.
Och så kräks hon och kvävs i sina egna spyor. Den är ju klassisk.
Mm.
Mm. Jo, jag hittade ju en... Ja, nu ska jag faktiskt spy lite galla igen. Jag hittade i helgen på väg till jobbet i lördags morse en ung man liggandes på gatan vid busshållplatsen. Och att de, ja, det är sånt som händer på väg hem.
Jo.
Väldigt berusad. Men han luktar inte alkohol, så ja. Nej, men jag går ju fram och kollar till honom och får liksom inte mer än någon grymtning som svar ifrån honom. Så då ringer jag ju självklart efter polisambulans.
Ja.
Det första hon säger när jag i telefon, när jag kommer fram till SOS Alarm: andas han, ligger han på rygg?
Ja.
När jag säger han andas, ligger han på rygg? Det var det första hon frågade. Och ja. Så innan hon ens frågade var jag är någonstans. Och sen bara, var är du? Ja, men då kopplar jag dig till Göteborg. Och så blev jag kopplad till Göteborg. Ambulansen var jättesnabb på plats. Så faktiskt bra jobbat. Den
men
gången.
Så då när hon frågade om han låg på rygg, sa hon inte till dig att du skulle lägga honom i framstupa sidoläge?
Ja, hon pratade om det, men jag vill inte röra honom för att han var, ja, han var ju inte medvetslös.
Nej.
Han var bara borta. Jag tror att det var mer än alkohol i kroppen på honom.
Ja.
Och det... Jag vågade inte det ensam. Men nu ska jag spiga alla. På hemvärnet. När jag går av bussen. Går jag och två stycken män ifrån hemvärnet av bussen på samma hållplats. I uniform, måste jag ändå tillägga. De hade uniform på sig. Då har man en plikt när man bär sin uniform. De går i stort sett över den här unge mannen. Alltså, han kan varit 16, 17, 18 år gammal. De går över honom och går därifrån utan att kolla till honom. Utan jag som står där ensam i en inte trevligt område i Göteborg är den som får gå fram och kolla att den här mannen lever.
Ha.
Och kontakta räddningstjänsten då. Och försöka, ja, försöka få liv i honom och väljer att liksom backa undan lite. För man vet ju inte, de kan bli våldsamma om de har tagit droger och grejer.
Ja,
och...
visst.
Ja.
Nej, det var riktigt usligt gjort
så
utav
där
dem alltså.
Blev jag förbannad. Återigen, ja, det är liksom inte en myndighet i sig, men det är, de ska ändå representera någonting. Hemvärnet är inte... Det är liksom inte Bettans syklubb vi pratar om.
Nej, jag undrar jag alltså.
Ja. Bär du uniform dessutom? Så, ja. Så, ja. Ni, det är två Kungälvsbor var det dessutom. För de hoppar på bussen i Kungälv. Samma buss som jag åkte med på lördag morgon. Om de lyssnar, om ni vet någonting om de här två männen från Kungälv i hemvärnsuniform som var iväg på någonting i lördags. Vrid de näsan på dem! Man gör inte så.
Nej, det gör man inte.
Jag blev helt chockad över att de bara gick... Alltså, jag såg honom först inte för det var så mörkt. Detta var jättetidigt på morgonen. Klockan var typ strax efter 5 på morgonen. Och... Nej, men man gör inte så här.
Nej.
Och dessutom två män och så lämnar de mig, en ensam kvinna. Med någon som ligger potentiellt död på gatan. Jag trodde han var död först.
Mm.
För han låg ju helt bara pang, boom, krasch på marken. Och... Oh. Jag kan tillägga att det här var ingen typisk förortsgrabb som låg på backen. Han var alldeles för proper för det.
Mm.
Han hörde inte hemma i det området. Det syntes. Så, ja. Ja, nu flummar vi iväg från ämnet igen. Jag ber om ursäkt. Jag var bara lite irriterad. Var var vi någonstans, Fredrik?
Ja, nu är det dags för Monica att ta över.
Tack!
Är det jag som ska ta över?
Ja, jag kan ta också om du inte vill nu. Men...
Nej då, jag ska väl... Vi fortsätter med polisen. Och såna i uniform.
Mm.
Ja, och det handlar ju om allas våran käre Theodor Smedius. Han är väl, ja, om inte annat så älskar vi att hata honom, eller vad säger man? Han har ju varit chef för närpolisen i Kungälv, va?
Han var polischef för distrikt Kungälv, Ale.
Ja, närpolisen där. Och numera så är han ju... polischef i City här i Göteborg. Men där i Kungälv så gjorde han sig ju känd för sitt maktmissbruk. Och han har ju brutit mot lagkrav om objektivitet både 2017 och 2018. Och han missbrukar ju sin ställning grovt alltså, på de mest vidriga sätt. Han är ju en fruktansvärt politiserad polis. Han är ju så mycket vänster man kan bli.
Ja.
Så att allt vad vänstern gör, där ska det gullas och tuttinuttas. Och allt bortom vänstern åt andra hållet, då, där ska man ta i med hårdhandskar tydligen.
Enligt man ska
hans...
till och med slåss mot det, sa han.
Ja. Ja.
Han sa seriöst att vi måste slåss mot dem.
Ja, för odagrant. Att det är ondska. Det är ondska.
Ja.
Är det. Men eftersom han då blev JO-anmäld i Kungälv på två punkter utav Nordiska motståndsrörelsen, så blev han ju tydligen
blev befordrad.
Ja, och blev chef i City. Och där har han ju ställt till fruktansvärd oreda. För hans stora kämparanda ligger ju för jämlikhet och värdegrund och hela den här balletten. Och vad heter det? Han har ju köpt in en konsult för 220 800 kronor från Make Equal. Som den här konsulten ska ju hålla en utbildning för all personalen. Och de ska ju inspireras och få kunskapslyft kring normer och inkludering och trudeluttan. Och alla ska delta. Och semester, det kan man glömma under den här perioden som utbildningen ska pågå. Och många poliser är ju helt alltså, vad fan sysslar den här människan med? Mm. Och då, en var ju till och med rädd för liksom, vad händer den dagen han beordrar mig att göra någonting helt emot vad jag ville bli polis för? Liksom, han är väldigt uppe i sitt vänster. Något så fruktansvärt alltså, så att han har ju tappat fullständigt kontrollen över, ja, hela Göteborg är ju totalt tappad. Det är ju så alltså, istället då för att polisen
de har ingen kontroll alls.
Nej, istället för att de ska ut och göra sitt klassiska polisarbete, ett riktigt polisarbete, så ska de hålla på med sån här värdegrundsskit hela tiden. Och det första han berättade för polisen här i City när han kom som chef, det var att ja, här har ni problem, men de ska jag lösa. Och era problem, ser du, det är att ni använder för mycket våld och att ni är sexistiska. Och
detta trots att, vem var polischef där innan Smedius?
Ja, Nord, Erik Nord. Ja. Och han var ju inte så mycket bättre själv.
Nej, Erik Nord har ju ställt till med otroligt mycket för att lägga krokben för oss. Han har ju inte lyckats något direkt, men han har ju kostat samhället miljoner åter miljoner kronor i bland annat försök för att åtala oss och för att försöka stoppa våran demokratiska rättighet att hålla demonstration. Och sådana här saker. Han har ju lyckats att vända upp och ner på hela centrala Göteborg bara för att vi ville hålla en helt jävla vanlig demonstration i Göteborg.
Ja.
Det var ju inte vi som vände upp och ner på stan. Det var ju Nord.
Ja, det var Nord och vänsteraktivisterna.
Ja, det var ju han som triggade dem.
Ja.
Det var ju Nord som... Jag vet inte hur annars jag ska förklara det. Men det är han som manade på dem.
Mer eller mindre.
Mm.
Och han gjorde ju även så att vi blev instängda med dem på varje sida typ.
Det var så mycket dumheter som
hände. Alltså, nu har ju
Smedius har gjort exakt samma sak.
Ja,
Smedius gjorde precis samma sak. Han har nog gått snäppet längre faktiskt.
Jo, det har han, för att nu alltså, nu vågar ju poliserna inte, de vågar ju inte ens prata om problemen längre, för att det har ju blivit en sån här angivare, det är ju rena Stasi där inne alltså, och även där ute, så att de törs ju inte göra någonting. Och de vågar ju inte ingripa mot någonting heller. För tänk om de skulle råka peta på någon. Då blir det ju övervåld med en gång. Och så har de inte ledningen i ryggen då. Utom att de blir kastade till vargarna. Alltså de har ju en fruktansvärt arbetssituation. De riktiga poliserna som vi ändå har. Det finns faktiskt några riktiga poliser kvar. De är inte många. Men det finns. Och de tycker jag otroligt synd om.
Mm.
I dagsläget alltså. Sen de här nya jävla värdegrundspoliserna som kommer, de ger jag inte skvattigli-do för, alltså, för de, nej, att de inte förstår. Tänk om det skulle börja brinna hemma hos dem och så ringer de efter brandkåren och så säger brandchefen att nej, men vänta nu lite, vad röstar du på för ett parti? Ja, nej, här du röstar på vänster. Nej, din brand släcker vi inte. För här röstar vi bara på Moderaterna. Alltså det är ju till det samhället vi är på väg. Alltså det får inte gå så långt. Nej,
men det är precis så som Smedius har behandlat oss i Nordiska motståndsrörelsen.
Ja.
Han var polischef under våran valkampanj förra valet.
Ja.
Det är nu snart det är lite mer än 3 år sedan. Det var en extrem process. Ni som har hängt med ett tag, ni har ju antagligen lyssnat på Radio Kungel som fanns innan NR Bohuslän skapades då. Där vi i stort sett varje vecka pratade om alla dårskap Smedius hade hittat på för att försöka inskränka våra rättigheter.
Ja, men han bröt alla andra grundlagen. Han gick ju alltså mer eller mindre över lik för att få stopp på ondskan.
Mm.
Ja.
Nej, men alla andra politiska partier fick lov att ha valstugor, de fick ha kaffebord, de fick ha tält, de fick ha bokbord, de fick ha... Vi fick inte ens ha vår banderoll om vi inte stod och höll i den. Alltså vi fick inte sätta fast den i någonting.
Nej.
Det var... Alltså, de försökte få oss till att inte ens få rätt att vara ute på gatan. De ville inte ge oss tillstånd att få hålla våra torgmöten. Vi sökte ju tillstånd precis som alla andra för att få lov att sprida vår information på gatan. Som man ska göra och för att få liksom, den här platsen är liksom våran. Här står vi liksom.
Visst. Och jag glömmer aldrig den äldre tanten med rullator som jag satt bredvid i publiken där när vi lyssnade på ett tal.
Och hon... Karin.
Ja, jag vet inte vad
hon heter. Jo, jag vet vem hon är, Karin.
Och hon sa, jag tycker de här pojkarna, de är så fina i sina uniformer. Eller skjorta och byxor och när de står och håller. De är så fina. Så.
Mm.
Så hon var så, hon var riktigt gullig alltså.
Ett gammalt Kungels original faktiskt, den här donnan.
Alltså? Mm.
Hon var med oss genom hela kampanjen och blev väldigt illa behandlad av polisen faktiskt. För att hon var för nära oss.
Mm.
Vi hade ett par hemlösa grabbar som också blev i stort sett bortjagade av polisen för att de pratade med oss. Vi fick väldigt bra kontakt med vanligt folk i Kungälv under valkampanjen och de höll sig faktiskt de höll sig faktiskt på en armslängds avstånd ifrån oss polisen när vi väl fick våra tillstånd och när vi väl var ute på gatan så betedde de sig för det mesta ganska bra.
Mm.
Men det är ju så kallat patrullerande polis som fick de uppgifterna och de hade inget otalt med oss och vi hade inget otalt med dem i sig. Vi höll oss i varsin hörna lite så där så var det inga problem. Men sen blev det ju första maj året
efter. Sen blev det första maj.
Och vi beslutade oss för att hålla en demonstration i Kungälv där Smedius var polischef.
Ja. Och vänstern fick kasta bängers och vad som helst mot polishästarna.
Kasta sten. Det,
på polishästarna och grejer och det hände
på
ingenting.
På oss. Kasta glasflaskor.
Ja. Jag har kaffe.
Ja. Nej, men det var rätt intressant att se när polisen attackerar tillsammans med vänstern. Ja. När AFA med sina maskeringar och deras, du vet, svarta flaggor och du vet, liksom, ovanpall. Ja. Åh, vad ni är tuffa liksom. Bakom solglasögon och bandana runt ansiktet och sånt här. Ja. Åh, vad ni är tuffa nu.
Ja, verkligen.
Tillsammans med polisen attackerar de oss.
Ja.
Vi stod i pall, det var inga större konstigheter. Och inga större skador. De lyckades ju få någon bild på någon som hade fått något i huvudet där. Men det var ju bara ett plåster som behövdes. Det blödde väldigt mycket från huvudet. Så det var ju ingen som blev liksom svårt skadad från vårt led i alla fall. För att vi kan ju hantera sådana här situationer. Men när man blir attackerad av både polis och vänstern samtidigt. Och vänstern väljer, ja... De attackerar både polisen och oss. Och polisen vänder sig mot oss.
Ja.
Det var något av det mest... Det svinigaste jag har sett. Någonsin.
Ja, men det... Svinodius.
Ja. Och hela Kungälv höll med motståndsrörelsen den här dagen. Om polisens agerande. För de fick se det på hemmaplan, på första parkett, vad det verkligen var som hände. Det var ingenting de kunde fiffla bort i media och såna här saker. Det gick inte, för folk såg det med egna ögon hur det här gick till, hur stan såg ut, hur skräp och smuts och glaskross och krossade rutor och uppslitna gatsten i våran gamla anrika stad, våran vackra stad.
Ja.
De såg vad som hände och de såg att det var inte vi som slet upp sten ur gatan och kastade på djur och människor. Ja.
Nej, men sen vrider de ju till, ja, men hade inte ni haft demonstrationen så hade det aldrig hänt. Så det var ju ändå ni var de onda.
Men det var ju media som försökte med det. Men det funkar ju inte när vanligt folk har sett det med egna ögon.
Ja.
Det går inte, man kan inte få folk att ose saker. Sen så glömmer de, tyvärr. Folk glömmer.
Ja.
Men efter det här så blev ju Smedius befordrad.
Ja.
Från liksom lilla Kungälv till stora staden i Göteborg.
Ja. Men han har snart förstört, eller snart han
har förstört.
Alltså Göteborg är en förlorad stad. Det är den. Det är synd att säga det, men alltså så som det ser, alltså de sätter upp de här klanerna och de sätter upp sina egna vägspärrar och de har, alltså de, nej, det är så mycket som är så jävla fel och de låter det bara fortgå. De gör ingenting för att de vågar inte och de har inte resurser och de har inte det och de har inte det. Nej, det de inte har, det är en bra ledning. De har ingen som backar upp dem. De har ingen, alltså, de har fan inte ett riktigt styrdokument längre.
Nej.
Nej.
Nej, det är så fruktansvärt tragiskt.
Ja, det är fruktansvärt tragiskt.
Och just nu så ser jag det som... Jag ser det nästan mer positivt än vad jag ser att det är negativt. För kan inte bara hela polisverksamheten bara implodera i sig själv? Så att vi kan bli av med den här skiten någon gång. Tyvärr, vi behöver total misär innan Svenssons vaknar och ser vad det är som händer.
De
behöver tyvärr få sin dotter våldtagen och bli visad liksom handen.
Kom inte hit och anmäl, för vi kan inte göra något ändå.
Nej, alltså det krävs sådana saker. De behöver få sin son mördad. Tragiskt nog.
Ja.
Jag önskar ju definitivt inte det här för någon. Men det är tyvärr det som krävs.
Ja, de behöver få sina barn mördade innan de kanske fattar att vi har ett problem. Ja. Ja. Om det ens det hjälper.
Ja, det mördas ju barn här hela tiden. Fast det, de tillhör ju klanerna och allt det. Ja. Så att det läggs ju inget krut på det heller. Så att,
Nej, men det spelar ingen roll. Vi har haft flera gånger barn som har blivit beskjutna.
Ja.
De skjuter på barn.
Ja, vi har ju haft...
Vi tog fel på person. Det var en 12-årig tjej. Förlåt, ja, Monica.
En 4-årig tös som blev sprängd i en bilbomb här i Göteborg. Mm. En 8-årig pojk som fick en handgranat in genom fönstret. Och liksom... Och sen har den här jävla Damberg och Morgan Johansson mage och stå och säga det drabbar inga oskyldiga. Hur tänkte du nu? Idiot. Släpvagnen och fyrtornet.
Mm.
Ja. Det är ju ruttet. Fisken ruttnar från huvudet.
Mm.
Ja. Och det är vad som händer i Sverige. Alltså. Det ruttnar från huvudet.
Mm.
Ja.
Jag vet liksom inte. Det händer så jävla mycket skit. Och så fokuserar man på värdegrundsarbete.
Ja.
Jag är så glad att jag har en chef som inte trycker på det just nu i alla fall. För det, jag har hållit på med det på jobbet hur mycket som helst tidigare med vissa tidigare chefer.
Jag vet, kommunen är ju alltså extrem med sådana grejer också. Så att jag är så glad för att jag är inom industrin nu. Så halleluja säger jag bara.
Ja, tänk på mig då, jag går i skolan. Jag får höra höra det varje sekund.
Men de pratar ju om värdegrund som att det skulle vara någon allmän lag som alla måste följa hela tiden. Och ja, gör man inte det så borde man sitta i fängelse.
Värdegrunden och miljön, det är ju den nya religionen.
Ja.
Det är ju det. Och fan ta dig om inte du döper in dig i den religionen alltså. Det är ju nästan konvertera eller du.
Ja, nej men du är helt rätt. Det är religion. Det är precis
vad
det är. Ja,
det är religion. Det är religion är det. Och det pågår alltså ett religionskrig.
Ja.
Just nu. Mellan oss som stretar emot. Och de andra jävlarna.
Mm.
Ja.
Men vi kommer inte göra som...
Kunde de bränna oss på bål så gjorde de det alltså.
Ja. Nej, men vi kommer inte göra som våra förfäder gjorde för 200 år sedan när kyrkan var ute och tråla helt enkelt. Vi kommer inte lämna landet för att starta vår nya religion i ett nytt land i Amerika eller någon annan spännande plats liksom.
Nej.
Vi står där vi står och vi kämpar för det vi tror på. Vi kommer inte liksom gå och sitta där och nicka och hålla med och i smyg tänka och be våra andra böner liksom.
Nej, det är ju bara att hoppas att inte det blir som för 1000 år sedan.
Hur tänker du då?
När kristendomen kom.
Ja. Jo.
Ja.
Men... fy fan. Men som sagt, tyvärr så behöver vi fullständigt kaos och katastrof för folk ska vakna. Varje gång det blir kaos och katastrof så vänder ju sig folk till dem som faktiskt talar sanning. Det är då fler får upp ögonen och så blir det lite lugnare. Ja, men då känner folk att nu är vi lite bekväma.
Nu
är det inte
igen.
Så farligt.
Nej.
Och sen så händer det någonting igen och så då springer folk efter högaffeln men de vet inte vart de ska hugga.
Nej, just det. Det är ju så. Ja, nej nu skiter vi i de här, nu pratar vi om miljön istället när vi ändå är inne på religion.
Ja, nej. Ja nej, men vi ska... Jo, men det kan vi faktiskt göra. Nej. Det kan vi faktiskt göra. För att jag är ju lite sketförbannad här som jag brukar vara i radio. På våra myndigheter, som jag alltid är. Och detta på grund av ett skeppsvrak.
Ja.
För, ja, vad blir det? 80 år sedan så förliste en fraktare vid, strax utanför Göteborgs hamn. Den blev helt enkelt beskjuten av tyskarna då de försökte, ja, helt enkelt skeppa ut massa material till till de allierade. De hade jätteproblem, för de hade inget stål. Vi hade stål. Vi hade reservdelar till deras fartyg. Vi hade reservdelar till deras maskiner. Det tillverkade vi. Vår produktion här i Sverige var ju full gång. Och i Göteborg så hade vi många sådana fabriker. Så ut från Göteborg och lite längs med kusten här gick 10 skepp. 10 fraktade iväg. Men de kom ju inte så långt. För de blev beskjutna precis utanför Göteborgs kust. Precis i skärgården. Ett av de här fartygen. Kapten valde helt enkelt att sänka sin egen båt hellre än att tyskarna skulle ta lasten. Så han skickade ut 111 man ut i livbåtarna. 110 kom med i livbåtarna. Så det var faktiskt ganska lyckat så av kapten. Båten, ja, sänktes, drev iväg och gick under någonstans utanför Moholmarna.
Men 110 klev i, vem var den 111 då? Var tog den
vägen? Han ramlade i sjön.
Han missade båten,
ja. Besättningen togs, plockades upp av de tyska båtarna som krigsfångar. Men alla kom säkert hem i slutändan. Efter kriget. Ah. Men ja, så det var ju ingen större skandal så sett. Men det här skeppet då, som de sänkte, var ju helt nytankat i Göteborg med 6000 kubik olja. Och inte vilken olja som helst, utan den här så kallade tjockoljan. Det som blir kvar när man har tagit ur bensinen. Man byggde ju om, på den här tiden byggde man ju om många dieselmotorer, främst i fartyg då, för att kunna gå på den här tjockoljan. Den är ju för tjock för att pumpa in i motorer i vanliga fall, så man måste ju värma upp den för att kunna använda den. Men de lyckades liksom att utnyttja det här så gott som möjligt. Och blev väldigt duktiga på det. Men man använder ju inte den här oljan för den är så fruktansvärt giftig. Det är liksom bottenskrapet av bottenskrapet. Ja. Det är det värsta av det värsta. Men under andra världskriget så använde man den här typen av bränsle.
Jo, man fick ju ta tillvara på allt.
Ja. Som sagt, det här skeppet ligger nu några kilometer utanför Lysekil faktiskt. Det är där det till slut drev i det, eller ja, stannade i. Det drev ju omkring innan det var nere på botten och satte fast sig någonstans. 74 meters djup ligger det på. Och där har det legat och läckt olja sedan dess.
Ja, det börjar väl inte läcka förrän senare, va?
Ja, det vet man inte riktigt. Men rapporterna börjar komma in på 90-talet om större mängder olja.
Ja.
Det var först 2004 som man faktiskt började uppmärksamma det. Att det är väldigt mycket anmälningar som kommer in nu om olja. Och de var även ute och behövde sanera ytan från olja då. Men även fiskare hade rapporterat långt tidigare att det var olja.
Ja.
De fick upp olja med fångsten helt enkelt.
Ja.
Och det är ju inte bra.
Det är inte bra. Inte konstigt att inte jag fick någon fisk det här året alltså.
Nej.
Nej. Men... förbannade båtvrak.
Men för att sätta det lite perspektiv då. 6000 kubik olja. Hur många, alltså det blir det 6 miljoner eller 60 miljoner liter olja?
Ja, det
det är för många nollor i min, men ja. det är liksom, det är så mycket olja så jag räknade faktiskt på det. Det är tillräckligt mycket olja för att tillverka över 500 miljoner plastpåsar.
Ja.
Mm. Över 500 miljoner plastpåsar.
Mm.
Så mycket olja pratar vi om. Och då gnäller de ju på att det går åt så mycket olja i när man ska producera plastpåsar, så vi använder ju papperspåsar nu istället.
Ja.
Den senaste tiden, de senaste åren i alla fall, så har det här fartyget legat och läckt ut ungefär 400 liter olja om dagen. Och rätt ut i havet.
Ja, upp i fjorden.
Upp i fjorden. En av de
som är så känslig.
Det är en extremt unik miljö. De reven som finns, alltså det hittar inte den, alltså det är en av de artrikaste platserna på jorden.
Ja.
Är det konstigt att de har problem med att få dem att att få fjorden att överleva?
Nej. Och liksom allt annat miljöarbete liksom, det är ju nästan som gräva en grop på morgonen, fylla igen den på kvällen och så börja om igen från början. Alltså det är ju ogjort arbete.
Ja.
Känns det nästan som, så länge det här ligger kvar.
Mm. Nej men det är helt galet. Och trots liksom att det har legat och läckt så mycket olja i så många år, så börjar man först nu och tänka på sanering. Så nu har man skickat dit en dansk båt, en saneringsbåt, för att försöka pumpa upp så mycket olja de kan ur den här båten, men det finns inte så mycket kvar. Alltså det är inte ens 1% av originallasten de lyckas få upp, eller ens beräknar på att de ska kunna få upp ur det här fartyget. Det är ju ett brutalt misslyckande. Det här skulle de ha gjort för 20, 30, 40 år sedan. Det här skulle de ha gjort efter kriget om de visste att den var full av olja.
Ja, vad hade de för teknik och sånt på 50-talet? Hade de kunnat...
De hade kunnat gräva ner det. Alltså de hade kunnat dumpa schaktmassor och liknande över den för att kapsla in den.
Det hade de kunnat. Det hade hjälpt.
Det hade inte varit den ultimata lösningen, men det hade varit bättre än att göra ingenting. Även om de inte hade kunnat bärga den på 40-talet. Så vi har kunnat bärga fartyg länge. Och nu pratar vi behöver inte ens bärga det. De skulle bara sätta igen hålet där det läckte ut. Eller pumpa upp oljan.
Ja, pumpa upp hade ju varit det bästa. För alltså det eroderar ju under tiden då. Så att hade du lagat ett hål så hade du snart blivit ett hål. Och så hade det blivit ett hål till. Och så, ja.
Mm. Och det är ju... Ja.
Det hade ju bara varit tillfälliga lösningar. Så att det bästa hade ju varit om man hade kunnat pumpa ur oljan.
Ja. Det värsta... Och det värsta med det här är att den här båten är långt ifrån ensam.
Ja, den är långt ifrån
Detta
ensam.
Detta är en på topp 10-listan av miljöfarliga skeppsvrak utanför Sveriges kust. Eller på Sveriges kust, eller i Sveriges kust.
Tänk
eller vad man
om
säger.
Det förbannade. Alltså jag har döpt av Miljöpartiet till gröna krimerna istället för röda krimerna. Så är de gröna krimerna. Alltså, tänk om de kunde engagera sig i det här istället.
Mm.
För det är ju ett riktigt miljöarbete.
Ja.
Istället för att springa runt med några jävla vindsnurror på kepsen och tro att det hjälper mot något.
Ja, eller ja. Det här är liksom, det här är den absolut största miljöfaran för vår fjords överlevnad.
Ja.
Fisket blir påverkat. Visst, fisket blir alltid påverkat när det har någonting med havet att göra. Men vi lever av fisk. Vi äter fisk.
Ja.
Hur mycket skit får inte vi i oss när vi äter den här fisken? Som de ja. Har fiskat här, eller de där räkorna, eller krabbor, ja. Eller...
Vad det än månne
var. Eller när vi badar i det här vattnet.
Ja.
Och allt djurliv som dör. Och de försöker plantera ålgräs.
Ja.
Och ha... Alltså, är det konstigt att ålgräset dör ut?
Nej.
När botten är giftig.
Eller... vad som helst.
I år var det jätteproblem för oss att plocka musslor, för det var fan giftigt hela jävla sommaren.
Ja. Så det, nej.
Och, alltså, vi var jättenoga med det här, alltså när jag var barn också, att vi kollade alltid med fröken mussla innan vi plockade musslor. Men vi åt musslor konstant hela tiden. Och det är inte bara att jag minns det som barn, utan alltså som tonåring så var detta en del av våran utflykt liksom. Ja. Vi drog iväg med en grill, ett tält. Och vi plockade lite musslor, vi grillade, vi käkade, vi sov över på diverse obebodda öar. Det var hela min tonårstid. Och vi drack ganska mycket öl också, måste jag tillägga. Men det är en del av liksom kulturen.
Ja. Det är det.
Och det har ju bara blivit sämre. Visst, vi hade dåliga år då också. Men då handlade det om kanske 2 veckor mitt på sommaren när det var algblomning.
Ja.
Nu pratar vi om en hel sommarsäsong som var katastrofal. Då vi inte visste, då inte ens fröken mussla visste. Och fröken mussla, för er som inte är från kusten, förr i tiden så var det telefonnummer man ringde till, ungefär som fröken ur. För att få reda på om det var, om musslorna var giftiga eller inte på grund av miljögifterna i vattnet och algblomningarna. Idag så är det en hemsida. Så du går in och kollar på. Så mer komplicerat än så är det inte. Vad fröken mussla är liksom. Men. Nej. Det här är för jävligt.
Och... Ja, för i det långa loppet. Så påverkar ju det även sjöfåglarna.
Ja.
Det påverkar ju allt. Det är i vattnet. Utan det sprider sig ju upp på land också. Det gör det ju.
Ja. Och. Jag tycker ju ibland Greenpeace är lite galna, men jag ska inte hylla dem så, men deras skrubbande av stackars djur som har fastnat i oljan, jävlar vad de skrubbar djur. Och det är vårt fel. Det är vi människor som skadar djuren på det här sättet. Vi skadar inte bara djuren, vi skadar ju faktiskt oss själva.
Ja, det gör vi.
Tar djuren skada, tar vi skada. Så enkelt är det. Vi lever i samma vatten, samma luft, samma jord.
Ja, men vi tillhör ju ett ekosystem.
Ja.
Och liksom börjar man rucka på ekosystemet någonstans, då faller liksom hela skiten till slut.
Mm. Och det
är som ett korthus.
Ja.
Oh.
Ja, nej, det är så förjävligt. Och just det här att de har nu tagit en av de här båtarna. En av vraken.
Oh, ja.
Vi har 17 000 vrak längs med svenska kusten. Det finns i Bohuslän finns det ett mindre område som är känt som gasbåtarna. Alla som fiskar i det här området vet att man får vara lite försiktig. och hålla koll på sin fångst. För att där ligger en rad skepp sjunkna med kemiska krigsmedel.
Åh, fy
satan. Därav gasbåtarna.
Huh.
Mm. Som sagt, det finns väldigt många. Och så, vi har till och med en topp 10-lista. Vi ska ta en topp 10-lista. Vi ska ha två på listan som ska åtgärdas nu. Annars är det för sent. Det ska inte finnas någon lista, det ska bara åtgärdas.
Det ska bara åtgärdas.
Och och många av vraken är helt ofarliga. Jag har varit nere och dykt i ett vrak i svenska kusten också, och det var riktigt häftigt. Så, men det var ett helt ofarligt vrak. Inte med någon farlig last. Så det finns, alla vraken är ju inte farliga, de är inte miljöfarliga, men det finns så många som är det. Så att vi till och med har en topp 10-lista.
Ja.
Vi har skjutit upp det här arbetet alldeles för länge. Vi har tekniken, vi har kunskapen, men nej, vi ska bråka om vägtullar istället.
Ja, och vi ska bygga en västlänk till ingen nytta alls för flera miljarder.
Och vi ska skicka våra poliser på
värdegrundskurser.
Det är vad vi lägger de pengarna på.
Jajamän.
Och plocka hit halva Europa, eller halva Europa, halva världens befolkning.
Ja.
Det ska vi lägga de pengarna på.
Det
och vi ska köpa läkemedel så att alla ska bli extra, extra dåliga på allting de gör. För vi ska övertala vår befolkning att de är sjuka.
Ja.
Och måste ta mediciner resten av livet. Det ska vi lägga våra pengar på.
Jajamän. Ja.
Nu spårar. Du spårar ur.
Vi skulle lugna er lite.
Vi skulle ha pratat idag om ett ganska brutalt rån. Eller två. Jag tycker att vi skjuter upp det här en vecka.
Jaha.
Ja, då har vi glömt det.
Ja, möjligt.
Ja.
Det är klockan tickar iväg från oss.
Ja.
Jag har inte hängt med i chatten, men jag vet att det har varit lite aktivitet där. Ja, det har det definitivt varit. Lukas skriver nordisk revolution utan pardon. Janne skriver nordisk revolution utan pardon. I färdespår för framtida segrar. Fatta mod, kollapsen är nära.
Ja.
Men det är starka ord. Va?
Varför ska vi åka Vasaloppet?
Nej, jag vet inte.
I fäders spår för framtida segrar. Det är ju Vasaloppet.
Ja.
Eller Gustav Vasa.
Ja, men Gustav Vasa var ju faktiskt en av de sista, eller första, eller hur vi ska säga det, vettiga människorna som styrde detta land.
Ja.
Ja. En av de få vettiga människorna.
Ja. Och så dalmasarna också då som... gjorde uppror lite tidsamtätt.
Ja.
Jag tror alla borde hitta sin inre dalmas.
Mm.
Ja.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag är en arg bohuslänning istället.
Ja.
Nej, men det är fan dags att göra något åt det här. Ansök till Nordiska motståndsrörelsen. Eller delta i NR Bohuslän och sitta och skrik lite om vad ni tycker och tänker om saker. Det funkar bra det med, men ni är mer effektiva.
Eller är man en vanlig medborgare, skriv ett plakat och gå ut på Skånegatan och ställ er och liksom...
Nej,
ingen politik i våran poliskår, ingen politik i våran poliskår.
Ja, liksom, men gör det inte ensamma, för det...
Nej, för då dör de i fyllecellen.
Ja, tyvärr. Ja. Vi vill inte att ni råkar illa ut, utan gör det effektivt. Anslut er till Nordiska motståndsrörelsen och gör skillnad på riktigt.
Absolut.
Vi är starka när vi är tillsammans.
Ja.
Med ett mål.
Ja.
Men det var allt för ikväll. Tacka så mycket för att ni har orkat lyssna på oss idag.
Ja, trots trasslet där i början.
Ja, och odisciplinerade radiopratare som bara skriker i mun på varandra.
Ja, jag har inte så mycket.
Jag tackar chatten för deras peppningar där.
Definitivt. Ni är guld värda och jag skulle vilja se ännu fler namn i chatten nästa vecka. Så missa inte, då börjar vi förhoppningsvis sända 7 nästa onsdag. Men
Peppa peppar.
Ja. Nej, vi ses om en vecka. Ha det så bra allesammans. Hej då.
Hej då.